Okej, nu börjar vi en källa.
Lite problem med tekniken.
Hörs då tjejerna? Jag ska höja nu. Ni får höja. Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Vi fortsätter idag att gå igenom några av alla de fawaid, de nyttor som Ibn Qayyim nämner i att göra dhikr, i att nämna Allah subhanahu wa ta'ala, att minnas Allah azza wa jall. Vi kom till punkt 50 och vi kommer inshallah idag att avsluta dessa punkter. Och punkt 50, och vi har hoppat över vissa, för de som håller räkningen så är de inte 50, utan vissa punkter liknar andra och vissa baseras på en svag hadith och så vidare, så vi förkortar. Punkt 50. Att personen som minns Allah mycket azza wa jall, kommer Allah azza wa jall och änglarna att göra salat för. Innan Allah kommer att välsigna honom och änglarna kommer att be om förlåtelse för honom. Och den som Allah och änglarna gör salat för, och salat betyder inte här bön, utan att Allah gör salat betyder att han välsignar. Och änglarnas salat är att de ber om förlåtelse. Den personen som Allah och änglarna gör salat för kommer att få all framgång i detta liv och i nästa liv. Allah Ta'ala säger i Koranen i surat Al-Ahzab, vers 41: Ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Alla säger vad som kan översättas till svenska: troende, minns Allah mycket. Udkur Allah dhikran kathira. Minns Allah mycket. Gör mycket dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Och prisa honom på morgonen och på kvällen. Huwa alladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu. Det är han och änglarna som gör salat för er, för att ta er ut från mörkret in till ljuset. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Och han är sannoliken barmhärtig för de troende. Surat Al-Ahzab 41. Så här nämner Allah Ta'ala att de som gör mycket dhikr av Allah Azza wa Jal kommer att få Allah och änglarnas salat, vilket är, som vi sa, att Allah välsignar och att änglarna ber om förlåtelse. Och inte bara det, Ibn Qayyim nämner att detta också orsakar att Allah tar dem ut från mörkret in till ljuset. Och utan tvekan så har den här personen nått det goda som man kan nå. Yani, vad finns det för mer att uppnå efter det att Allah har tagit dig ut från mörkret in till ljuset? Och vad finns det för större förlust än att inte få denna dygd? Eller hur? Nästa punkt, att de sammankomster där man nämner Allah och minns Allah, det är änglarnas sammankomster. Änglarna har inga andra sammankomster än dessa. Det har nämnts i en hadith som är autentisk från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: Allah har änglar, inte de som skriver, utan andra änglar vars enda uppgift är att resa runt på jorden, flyga runt och leta efter folk som minns Allah. Och om de finner en samling av människor som minns Allah, så ropar de till varandra: Halummu ila hajatikum. Kom till det ni ska göra. Och då omsluter de den här gruppen med människor från himlen ner till jorden. Och Allah Ta'ala frågar änglarna, och han är den som redan vet mest om vad de gör för någonting. Alla frågar: vad säger mina slavar? Änglarna svarar: yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhammidunaka wa yumajjidunaka. yusabbihunaka, yani de säger subhanallah, att Allah är upphöjd över allting som man tillskriver honom. Wa yukabbirunaka, de säger att du är störst, yani Allahu akbar. Wa yuhammidunaka, de lovprisar dig genom att säga alhamdulillah, och de ärar dig. Och då så frågar Allah änglarna, har de sett mig? Och änglarna svarar, nej, vid dig, la wallahi ma ra'awka, nej, vid Allah, de har inte sett dig. Och då så frågar Allah änglarna igen, hur skulle det vara om de sett mig? Eller hur skulle de vara om de sett mig? Och då så svarar änglarna att om de skulle ha sett dig, så skulle de sträva ännu mera i att dyrka dig. Och de skulle lovprisa dig ännu mera och göra ännu mera takbir och tasbih och så vidare. Och då frågar alla änglarna, vad är det de ber om? Och änglarna svarar, de ber om paradiset. Och då frågar Allah, har de sett paradiset? Och änglarna svarar, nej, de har inte sett paradiset. Och då frågar Allah, hur skulle de vara om de sett paradiset? Och då så svarar änglarna att de skulle sträva ännu mer efter det. Och sen frågar Allah, vad är det de söker skydd ifrån? Och då så svarar änglarna, de söker skydd från elden. Och då så frågar Allah, har de sett elden? Och änglarna svarar nej, de har inte sett elden. Och så frågas de, hur skulle de vara om de sett elden? Och då så svarar änglarna att de skulle försöka rädda sig från den ännu mera. Och då så säger Allah, فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ, ni är mina vittnen på att jag har förlåtit dessa människor. Och då säger en av änglarna, men det finns en person bland dem som inte hör till gruppen, och han kommer dit för att han har något som han ville ha eller göra någonting, någonting världsligt. Och då så svarar Allah, هُمْ الْجُلَسَى لَا يُشْقَى لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ, de är sällskapet som man inte förlorar med att sitta med, eller det finns alltid en vinst med att sitta med dessa, alltid en lycka, man kan inte missa, eller man uppnår inget dåligt genom att umgås med dessa människor. Ja, så han fick den här dygden att han blev förlåten bara för att han var med det här goda sällskapet som mindes Allah och strävade efter paradiset och sökte skydd från elden, så blev de förlåtna av Allah subhanahu wa ta'ala. Den har lagt det under. Och den här sammankomsten av människor har en del i det som Allah Ta'ala säger i Koranen, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ.
Ni
kan ha höjt på fel ställe. Ni ska höja på den lilla knappen som finns på skåpet.
Eller? Sänka där ovanför skåpet. Och sänka där ner.
Annars fick ni maktmässan. Vi skickar in vaktmästaren för att fixa jorden. Så folket som minns Allah subhanahu wa ta'ala, de är välsignade. Och de har en del av det som Allah säger i Koranen, وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, att Isa alayhi salam, han sa att Allah gjorde mig välsignad vart jag än befinner mig. Yani han påminner alltid folk om det goda vart han än finns någonstans. Och samma sätt är det med de troende, eller mu'min. Vart han än kommer så sprider han det goda. Till skillnad från syndaren, vart han än kommer så sprider han ondska. Så sammankomster av dhikr är sammankomster av änglar. Och sammankomster där man inte minns Allah, där man talar om synd och så vidare, det är sammankomster av shaitan, shayatin. En annan punkt, nästa punkt är att Allah Ta'ala skryter hos änglarna, eller till änglarna, över dem som gör dhikr av Allah. Som det har berättats i Sahih Muslim från Abi Sa'id radiyallahu anhu, att Muawiya radiyallahu anhu gick ut till en grupp med folk i moskén, och han sa till folket i moskén, vad är det som har samlat er i moskén? Och folket sa, vi har endast samlats för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala, att göra dhikr av Allah subhanahu wa ta'ala. Och då frågade Muawiya, vid Allah, Har ni samlats endast för denna anledning? Och då så sa folket, namn vid Allah, vi har endast samlats för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och då så sa Muawiya, jag har inte bett er svära för att jag anklagar er för lögn, men en gång så satt vi i moskén, precis som ni, tillsammans med andra sahaba. Och profeten sallallahu alaihi wasallam kom till oss och han frågade samma sak. Vad är det som har fått er att samlas här? Och vi sa, vi sitter för att minnas Allah ta'ala. Att tacka honom för att han har vägrat oss till islam och all den dygd han har gett oss. Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam, vid Allah, är detta orsaken till varför ni sitter? Och sa, vid Allah, detta är orsaken. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasalam, jag har inte bett er svära för att jag anklagar er för lögn, men Jibril kom till mig och berättade att Allah ta'ala skryter om er hos änglarna. Allah skryter om er hos änglarna. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. Och så säger Ibn Qayyim att det här skrytet av Allah ta'ala tyder på sharaf al-dhikr. Vilken status, vilken hög status dhikr har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och hur mycket han älskar att folk minns honom. Och att den har en överlägsenhet över resten av gärningen. Nästa punkt, och den är väldigt viktig, det är att alla gärningar i islam, salah, hajj och vad det må vara för någonting, har lagstiftats för syftet att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Meningen med all form av dyrkan är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger, wa aqimis salata li dhikri. Att förrätta bönen för att minnas mig. Surat al-Taha, vers 14. Så vad är syftet med bönen? Att minnas Allah. Fa aqimis salata li dhikri. Förrätta bönen så att ni minns mig. Eller för att minnas mig. Och han nämner tre stycken förklaringar på den här versen. Och den som han Jenny mest stärker är att vi gör dessa former av dyrkan för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. För att vi ska minnas Allah ta'ala. Versen kan också betyda förrätta bönen så att jag minns er. Enligt Allah kommer minnas oss. När Allah kommer att belöna oss och så vidare. Och det kan också betyda förrätta bönen när ni minns mig. När ni tänker på Allah subhanahu wa ta'ala och kommer ihåg Allah, ska ni gå och be. Och han säger att alla tre stämmer på sätt och vis. Men enligt det som verkar vara mest korrekt är att vi har blivit beordrade att be för att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger utan tvekan, en person som ber till Allah gör det för att han minns Allah. Och när han gör det kommer Allah också att minnas honom. Eller att nämna honom. Så på sätt och vis är ni alla tre stämmer. Sen nämner han också en annan nytta med bönen och vikr. Och det är det Allah ta'ala, då Allah ta'ala säger, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqim as-salata inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar. Recitera det som uppenbaras till dig från boken och förrätta bönen, sannoliken så hindrar bönen från al-fahsha, från skamlösa synder och munkar och från det onda. Genom bönen hindrar från skamlösa synder och det onda. Wa la dhikrullahi akbar. Och att minnas Allah är störst. Surat al-Ankabut 45. Nam. Och det sägs här att när ni är i bönen så minns ni Allah ta'ala. Och Allah ta'ala nämner er. Och det här är större. Att Allah nämner er är större än att ni nämner honom. Eller hur? Det sa vi förra veckan också. Vilken dygd att Allah ta'ala nämner ditt namn över de sju himlarna till änglarna. Han är stolt över dig. och minns dig. Det är en stor dygd, eller hur? Wala dhikrullahi akbar. Genom att Allah minns er och nämner er, det är större än att ni nämner honom och minns honom. Och detta kan ni endast uppnå genom att minnas Allah. Och det här har nämnts i tafsir för Ibn Abbas och Atiyah. Och Ibn Zayd och Qatada säger att wala dhikrullahi akbar betyder att minnas Allah är större än allting annat. Yani det är den bästa formen av dyrkan. Och då Salman radiyallahu anhu frågades vilken av gärningar är bäst, så sa han: har ni inte läst Koranen? Wala dhikrullahi akbar. Har ni inte läst Koranen? Att minnas Allah är störst. Och det har också nämnts i en hadith att profeten alaihissalam, han sa: ska jag inte berätta för er vilken gärning som är renast och bäst hos er konung, genu Allah, och som är bättre än att spendera guld och silver och att kriga fisabilillah med svärd och att bli dödad eller dödas fisabilillah. Och sahaba sa: vilken gärning är det? Och så sa han att det är dhikr, att nämna Allah subhanahu wa ta'ala. Och så nämner Ibn Qayyim att Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah säger att den här versen inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, bönen hindrar från skamlösa gärningar och synd, den har två betydelser. Den ena är större än den andra. Bönen i sig själv hindrar personen från att begå skamlösa synder och gärningar och det som är dåligt och ont. Och bönen omfattar också dhikrullah, att man minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och det här, den här dygden är större än att bönen hindrar dig från att synda och begå dåliga gärningar. Genom bönen i sig själv hindrar människan från att begå synder och skamlösa saker. Och bönen, i bönen nämner man också subhanahu wa ta'ala och minns Allah ta'ala, vilket är en större dygd. Wala dhikrullahi akbar. Och den här versen är viktig, att bönen hindrar människan från att synda och att begå dåliga gärningar. Många ungdomar, kanske äldre också, tänker att jag ska inte praktisera islam. Och jag hörde det här senast igår, jag träffade en kille som sa så. Han sa: jag vill inte vara en hycklare, gå och festa på helgen så ska jag gå i moskén på fredagen. Jag känner mig som en hycklare. Han sa det en ursäkt för att inte be. Och det här är från shaitan. Shaitan har lurat honom. Utan jag sa till honom, jag nämnde den här versen, att be och Allah kommer hjälpa dig att sluta synda. Och att du ber och syndar är bättre än att du inte ber alls. Men Allah säger här att bönen kommer hjälpa dig att sluta synda. En bönen håller dig borta från synder och dåliga gärningar. Och vissa kanske säger: vadå, det här funkar inte. Jag syndar och syndar och jag ber. Då säger Ibn Uthaymin: det är inte det här det är fel på, det är din bön det är fel på. Om du ber på riktigt så kommer det funka. Om du ber så som du ska be, med inlevelse till Allah subhanahu wa ta'ala, så kommer det att funka. Det också nämns i sunnan, i hadith från Aisha radiyallahu anha, från profeten sallallahu alaihi wasallam, att han sa: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. Att Allah ta'ala har beordrat med tawaf att man ska gå runt Kaaba och att gå mellan Safa och Marwa, de här bergen, alltså i hajj, och att kasta sten i jamarat, det man gör under hajj. Allah har endast beordrat detta för att vi ska minnas honom. Folk ibland undrar: vad gör vi hajj för? Vad är meningen med att gå runt Kaaba, att springa mellan Safa och Marwa, att kasta sten? Vad är meningen med hela hajj? Det är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Nästa dygd är att dhikr ersätter andra frivilliga gärningar. Yani, om du inte gör vissa frivilliga gärningar, former av dyrkan. Utan istället minns Allah, så får du samma belöning eller kanske ännu mer. Och det finns olika sorters gärningar. De som man gör med kroppen, de som man gör med tungan, de som man gör med hjärtat, de som man gör ekonomiskt genom att skänka pengar till fattiga och behövande. Så vilken ersätter det man gör med kroppen och det man gör med sin ekonomi och så vidare. Och det här har nämnts i en hadith att al-fuqara, de fattiga från al-muhajirin som utvandrade till Medina, kom till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och de sa att ahl-dufur, de rika, har hunnit föret oss med goda gärningar. De ber med oss, de fastar med oss, de gör hajj med oss och så vidare. Men de har ett plus. De ger pengar till fattiga och det kan inte vi göra. Så de har hunnit före. Och då så sa profeten alaihissalam att jag ska lära er någonting som kommer göra att ni kommer i fattom. Och det är att ni gör dhikr. Ni säger subhanallah, alhamdulillah, och Allahu akbar, och la ilaha illallah och så vidare. Och i en annan hadith så sa det att ni säger det efter bönen. Och en annan, ni generellt, att ni gör mycket dhikr, då kommer ni att hinna i fattom. Så, och det nämndes också att de, inte bara bönen, utan de gör jihad med sina pengar och så vidare. Och vi kan inte göra det. Man behöver ibland köpa häst och svärd och sånt. Det kostar pengar. De gör dessa saker, vi kan inte göra dem. Och han sa, gör detta istället. Så Ibn Qayyim säger att han gjorde dhikr som en ersättare till hajj, umra och jihad. Och berättade att de kommer att hinna ikapp dem med deras dhikr. Men sen hände någonting. De rika hörde om den här hadithen och började göra mycket dhikr. Så de gick igen till profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam och sa att igen, nu är vi lika. De har hunnit ifatt oss igen. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att det här är Allahs dygd som han ger till vem han vill. Men alla ger vem han vill vad han vill. Så generellt, dhikr kan också ersätta de personer som faller kort i att göra sunna gärningar. Men alltså, vi uppmuntrar inte folk att sluta be sunna bönor, att sluta ge sadaqa. Utan gör så mycket ni kan, men det är också bra att göra dhikr. Han nämner också en annan faida, att dhikr är en av de största orsakerna och hjälp medlet till att dyrka Allah bättre. Dhikr kommer få dig att älska Allah, att älska att dyrka honom, och det kommer att underlätta dyrkan. En person som gör mycket dhikr har lätt för att dyrka Allah, och han finner sötma i att dyrka Allah. Till skillnad från personen som inte minns Allah, som glömmer bort Allah ta'ala. Den här personen finner det svårt att dyrka Allah azza wa jalla. Han nämner också nästa punkt, att dhikr, att nämna Allah ta'ala, underlättar för personen svårigheter i livet. Vi möter ständigt motgångar, svårigheter, sorg, besvär, bekymmer. Dhikr underlättar alla dessa saker. Och han nämner att varenda gång en person minns Allah vid en svår tillstånd, en motgång, så kommer Allah att underlätta för personen. Det är svårt, Allah gör det lätt. Man känner sorg och bekymmer, nämn Allah mycket, och det här kommer inshallah att gå bort. En annan punkt som han nämner, och det är att dhikr tar bort rädsla från hjärtat. Många människor lever med rädsla i hjärtat. Rädsla för döden, för inbrottstjuvar och vad det kan vara för någonting. De är ständigt rädda för saker och ting och så vidare. Han säger att dhikr tar bort det här och ersätter rädslan med säkerhet. Personer som gör mycket dhikr kommer att förlora den här rädslan, och den kommer ersättas med säkerhet i hjärtat. Så han säger att personer som fruktar har ingenting bättre att göra än dhikr. Och han kommer finna att denna dhikr kommer att ersätta rädsla som finns i hans hjärta med säkerhet. Så mycket att en person som är rädd och minns Allah ständigt, det som han var rädd för kommer han känna sig säker med. Så stark kommer han att bli. Att det han förr var rädd för kan han känna sig helt säker med. Och han säger till skillnad från en person som inte minns Allah Ta'ala. Han lever i ständig rädsla fast det att hans situation är säker. Eller hur? Han kanske är frisk, kan ha det bra, ekonomi och så vidare. Men han lever i en ständig rädsla fast det att han har det bra. Och han säger att detta har varenda människa som har smakat på livet känt av. Wallahu al-musta'an. Nästa punkt, att dhikr ger människan styrka i kroppen. En sån styrka som får personen, eller underlättar för personen, att göra vad han omöjligt skulle klara av utan den här dhikr. Och han säger, jag har bevittnat Sheikhul Islam Ibn Taymiyyas styrka. Då han gick, alltså han hade en styrka när han gick, när han talade, i hans framåthållning, när han skrev. Han var otroligt när han skrev. Han skrev lika mycket på en dag som en annan person kan skriva på en vecka. Och samma sak. Armén som han brukade vara med och kriga vittnade om hans otroliga styrka som han hade. Han gjorde mycket dhikr, som vi nämnde i förra lektionen, att han ibland satt i flera timmar och gjorde dhikr. Och så sa han till Ibn Qayyim att det här är min styrka. Utan den här skulle jag förlora min styrka. Och ett bevis från sunna är också då profeten sallallahu alaihi wasallam lärde Fatima och Ali en speciell dhikr de skulle säga innan det att de sov. Att de skulle säga Subhanallah 33 gånger, Alhamdulillah 33 och Allahu Akbar 34 gånger innan det att de sov. För Fatima radiallahu anha arbetade hårt, tog hand om många av de här hushållsuppgifterna. Hon malde och bar och jobbade hårt. Och gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och bad om att få en tjänsteflicka som skulle hjälpa till hemma. Och han kom till dem och sa, jag ska lära er någonting som är bättre. När ni sover, så säg Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 och Allahu Akbar 34 gånger. Och så gick han. Så han sa, innahu khayrun lakuma min khadim. Det här är bättre för er än en tjänsteflicka. Och så säger Ibn al-Qayyim att det sägs att orsaken till detta är att de skulle få en sån styrka där de inte längre behöver en tjänsteflicka. Och han nämner också här att en athar från Israeliet, det som berättas från tidigare böcker, från Taurat, från judarna. Och det här är berättelser som man kan berätta, men det är ingenting som vi baserar religionen på. Det är inte ett bevis för någonting, utan profeten har sagt att vi kan berätta det, så länge det inte går emot islam. Och det har nämnts i en athar att när Allah Ta'ala, yahamukallah, skapade hans arsh, hans tron, och ni vet att Allahs arsh är otroligt stor, så skapade han änglarna som ska bära Allahs arsh. Och änglarna frågade, hur ska vi kunna bära denna arsh? Hur ska vi få den här styrkan? Och att Allah då skulle ha sagt, ni ska säga la hawla wa la quwwata illa billah. Ja, ni säger det här. Och de gjorde det och fick styrkan till att bära Allahs arsh. Allah Allah. Han säger också att det här ordet la hawla wa la quwwata illa billah har en otrolig effekt mot fattigdom. Det har en otrolig effekt mot att ta bort fattigdom. Yani man säger det här ordet mycket. Och det finns en autentisk hadith att la hawla wa la quwwata illa billah är en av paradisets skatter. Eller en skatt som har tagits, eller som finns under Allahs tron. En autentisk hadith. Så det är något som man ska säga ofta. Och det är något som man kan säga hur mycket man vill. Man behöver inte säga 100 eller 20 eller 30, utan du kan säga det när du vill och hur mycket du vill. La hawla wa la quwwata illa billah. Och vissa av salaf brukar också föredra att säga den här dikir när de krigade fi sabilillah. Att säga la hawla wa la quwwata illa billah. För de fick också styrkan och vann mot sin fiende. La hawla wa la quwwata illa billah. Typ det finns ingen makt och styrka eller kraft förutom oss alla, eller förutom med Allahs vilja, kan man säga. Ja. Nästa punkt. Punkt 68. Att dhikr friar. En person som gör mycket dhikr blir befriad från hyckleri. En hycklare minns inte Allah mycket. Personen som gör mycket dhikr är inte en hycklare. Munafiq. Allah Ta'ala säger i beskrivningen på hycklarna: وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. De minns endast Allah lite. De som sällan har Allah i tankarna, kan också uttrycka. De som sällan minns Allah Ta'ala. Den av hycklarnas egenskaper. Och Ka'b sa, en av sahaba: men akthara dhikra Allahi azza wa jall barya min an-nifaq. Den som minns Allah mycket kommer att bli befriad från hyckleri. Eller rent fodd från hyckleri. Och Allah Ta'ala, han säger, och på grund av detta, och Allahu alam, så avslutade Allah surat al-Munafiqin. Det finns en sura i Koranen som heter Munafiqun. Allah avslutade denna sura med just det här. Då han säger: Ya ayyuhal ladina amanu la tulhikum amwalukum wa la awladukum an dhikrillah wa man yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun. Ya ayyuhal ladina amanu, troende, distraheras inte, eller låt inte era pengar och era barn distrahera er från att minnas Allah. Den som gör detta, alltså distraheras av sina rikedomar och sin familj från att minnas Allah, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. De är förlorarna. Gärna de som tänker på dunya och glömmer bort Allah. Alltså hela tiden. Det är ju mänskligt att tänka på sitt jobb och sånt. Men, eller världsliga sånt. Men de som gärna har det som sitt viktigaste i sitt liv, de föredrar att tänka på dunya framför att tänka på Allah subhanahu wa ta'ala. Att det här leder till förlust. Och det är surat al-Munafiqun, vers 9. Men Allah varnar oss här från att vara som hycklarna som har glömt Allah azza wa jall. Nästa punkt. Att dhikr ger människan en sötma i hjärtat. En sötma som inte kan liknas vid någonting annat. Och om det här skulle vara den enda belöningen, så skulle det typ räcka. Den sötma som man känner i det här livet. Den njutningen som ens hjärta får njuta av, det skulle räcka. Och därför kallas också sammankomster av dhikr för Riyad al-Jannah, eller paradisets trädgårdar. Och Malik ibn Dinar, en man från Salaf, från Tabi'in, han sa: Ma taladdada al-mutaladdidun bimithli dhikrillahi azza wa jall. Folket som njuter har aldrig njutit så mycket som de gör när de minns Allah subhanahu wa ta'ala. En av de största orsakerna till att njuta är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Punkt 70. Att dhikr ger människan ett ljus i ansiktet i det här livet och ett ljus i nästa liv. De som minns Allah mycket är de som har de ljusaste ansiktena. Är ni de som har mest nur i ansiktet i detta liv och i nästa liv? Som Allah också nämner i Koranen: Simahum fi wujuhihim min atharis wujuh. Att man kan se, deras ansikten lyser för att de, på grund av att de gör sujud. Inte den här som vissa tror, den här svarta grejen i pannan. Inte det som menas, utan En person som ber mycket och ber mycket salat på natten innan fajr, mycket qiyam al-layl, kommer få ett vackert ansikte. Det finns en till sak, är någon som vet? Som ger människan ett vackert ansikte. Eller två, som jag har nämnt tidigare i föreläsningen. Är någon som vet?
Siwak.
Två saker till. Kunskap. Att förmedla profetens hadither sallallahu alaihi wasallam. Profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde dua. Säger må Allah ge personen ett vackert ansikte. Som hör vad jag har sagt. Minns det och sen förmedla det på samma sätt. Han gjorde dua att personen ska få ett vackert ansikte. Därför brukade vissa av salaf säga att muhadithun, de som berättar hadither, är de med de vackraste ansiktena. Och en till sak som jag har nämnt också, ni har korta minnen, är att lydna till Allah subhanahu wa ta'ala generellt. Som jag tror Ibn Abbas som sa, lydna till Allah ger ett ljus i ansiktet och synd till Allah ger ett mörker i ansiktet. En annan nytta med dhikr, han nämner att personen som minns Allah när han går i sitt hem, när han är hem, bofast, när han är resande, vart han än befinner sig någonstans, kommer att få många vittnen på domedagen. För platsen, hemmet, bergen och jorden kommer att vittna för dig på domedagen. Som Allah säger, إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. När hela jorden skakar i sitt jordskall och jorden kastar upp sina bördor och människan säger, vad händer med den? Den dagen kommer den att berätta om vad den har bevittnat. För din Herre har beordrat den med detta. Den dagen kommer jorden att bevittna, den kommer berätta om vad den har bevittnat. Den jorden kommer att vara som ett vittne på domedagen. För Allah har beordrat den med detta. Yani, den kommer säga, den här personen gick på mig när han gick till moskén. Den här personen gjorde salat på mig. Den här personen gjorde si och så. Bergen, träden, vad det nu kan vara, kommer att vittna för dig på domedagen. Och han nämner en annan dygd här, nästa punkt, som vi nämnde lite i början. Och det här är näst sista punkten. Det är att personen som inte sysselsätter sin tunga med dhikr kommer att sysselsätta den med motsatsen. Det är med det som är dåligt. Det som inte talar bra kommer att tala dåligt. Baktala, smutskasta, en tomt snack och så vidare. Han säger, tungan är aldrig tyst. Antingen gör den dhikr eller så talar den om onödiga saker. Och det är ett måste att man gör en av dessa två. Det är som hjärtat. Om hjärtat inte fylls av kärlek till Allah, så kommer det fyllas av kärlek till skapade saker. Det är ett måste. Och samma sak med hjärtat, med tungan, om du inte sysselsätter det med att nämna Allah, så kommer den att sysselsättas med onödigt prat. Och det kommer vara emot dig. Så välj vilken av dessa två du vill. Och sen den sista punkten, och han sa, det var den första punkten som vi började med. Vilken var det? Att dhikr skyddar från shaitan. Dhikr skyddar från shaitan. Och han nämner lite korta exempel här. Och ni minns ju kanske hadithen som bevisar detta. Där profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa att Zakaria alaihi salam sa till Bani Israel att jag beordrar er att minnas Allah. För liknelsen av en person som minns Allah, yani gör dhikr av Allah, är som en person som är jagad av sin fiende. De jagar honom igen snabbt. Han måste skynda sig. Och han går in och stänger in sig i en borg. Och tar skydd i en borg och stänger den. Men på så sätt skyddas han mot sin fiende. Det här är liknelsen av dhikr. Men shaitan jagar dig och han vill åt dig. Gör dhikr så kommer du skyddas. På samma sätt som en krigare tar skydd i en borg. Fienden har ingen chans att komma in. Man stänger dörrarna för sin fiende. Och samma sak är det med dhikr. Och det har ju sagts i många hadither, till exempel den du'an som man säger när man går ut. När man lämnar sitt hem. Som det berättas i Tirmidhi från Anas ibn Malik. Att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam han sa. Det som säger när han lämnar sitt hem. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Det som säger bismillah. Jag förlitar mig på Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Då kommer det att sägas till honom. Yani englarna kommer säga. Kufita wa hudita wa wuqita. Wa tanaha anhu shaytan. Kufita. Du har sagt tillräckligt. Eller du har gjort tillräckligt. Wa hudita. Du har väglätts. Wa wuqita. Och du kommer att skyddas. Och shaytan tar ett steg bort från personen. Eller han går bort från personen. Och då så säger shaytan. Som då gick bort till en annan shaytan. Kayfa laka bi rajulin qad hudita wa kufiya wa wuqiya. Vad ska du göra med en person som har blivit vägledd? Han har fått tillräckligt och han är skyddad. Ja, nej, vad har vi för chans mot honom? Och den här hadith, inshallah ta'ala, godtagbar. Så det här då är viktigt att säga när man lämnar sitt hem. Du öppnar dörren. Då säger du bismillahi tawakkaltu ala Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Och i hadithen vi också nämnde förra veckan. Att den som säger la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir 100 gånger vid soluppgången och vid solnedgången kommer att få 100 hasanat eller 100 goda gärningar. 100 synder kommer tas bort och han kommer få belöningen som att han har friat 10 stycken slavar och Allah kommer skydda honom från shaitan hela dagen. Han får ett skydd från shaitan hela dagen. Om man säger det på kvällen får han ett skydd från shaitan hela natten. Och ingen får bättre än personen som säger mer än honom. Så det här är också en orsak till att få skydd från shaitan. Och vad menas med morgon, yani förmiddagen, yani från det att Fajr har börjat tills det, eller hadithen är generell, yani på förmiddagen. Och sen på eftermiddagen efter Asr fram till Maghrib. En annan dhikr som skyddar från shaitan är den långa hadithen som har nämnts från Abi Huraira radiyallahu anhu när han skulle ta hand om zakat al-fitr i Ramadan och shaitan kom och stal maten. Och till slut, när han visste inte att det var shaitan, så sa shaitan, låt mig gå så ska jag lära dig någonting som kommer att skydda dig från shaitan. Han sa okej. Okay. Han sa innan du sover så läs Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum ayat al-kursi. Från början till slut. Så kommer du att få en beskyddare hela natten. Och profeten sallallahu alaihi wasallam bekräftade det här på morgonen. Han sa att det var shaitan som kom till dig. Men sadaqaka wa huwa kadub. Han sa sanningen fast att han är en lugnare. Men just det här var sant. Att den som läser ayat al-kursi kommer att få skydd hela natten. Ett annat tillfälle där man behöver skydd från shaitan och skyddas om man gör dhikr är när man ska ha umgänge med sin familj, med sin fru, att en person då säger bismillah allahumma jannibna shaitan wa jannibna shaitana ma razaqtana, typ Allah skydda oss från shaitan och skydda det som du kommer att ge oss från shaitan. Och så sa profeten att om de får ett barn så kommer shaitan aldrig att skada det här barnet. Och det finns lite olika tafsir på aldrig kommer skada. För alla har ju på något sätt problem med shaitan. Men det sägs att shaitan kommer aldrig få honom att bli kafir. Eller göra kufr och kyrk och så vidare. Också om man gör adhan, som också är dhikr. Så har det nämnts i autentiska liv att shaitan springer därifrån. Han flyr från från adhan. För han ogillar att höra Allahs namn. Och han nämner också senare att en annan nytta för dhikr är att det gör att ens dua blir accepterad. Om ni ska be Allah om någonting så så gör först dikr, yani tacka Allah, lovprisa Allah, nämn honom vid hans namn och attribut. Det här kommer att öppna och det är större chans att eran åkallan blir accepterad. Det här var några adkar som Ibn Qayyim nämner. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.